Morgon. Tack för välkomstorden. Det är alltid roligt att kunna komma hit. Mats och jag har jobbat för att få fram ett datum och jag har varit bortrest lite grann i vår. Och så hittade vi den här söndagen lite snabbt, så att jag förstår om inte alla hann få information om det. Jag beklagar. Det beror på mig och min dålig planering. Jag var ju här, var det i höstas? Och vi talade om andliga nådegåvor, liksom en översikt över det här stora ämnet. Och Mats tyckte att vi skulle gå in lite mer kanske på detalj på olika gåvor. Och det ska vi försöka göra idag. Men jag vill ändå teckna en bakgrund som jag tror är väldigt viktig att ha. När jag jobbade i Hönö missionsförsamling för 10 år sedan nu, slutade där. Så första hösten och andra också som jag var där, så hade vi vad vi kallar en skaparfest. Var någon av er som var med? Ingen här från Hönö? Peter var med. Ja, okej. Och det var så här att baktanken var lite om de andliga nådegåvorna, så ni trodde det var bara ett jippo. Utan vi sa en söndag, kanske någon gång fram i oktober-november, så ska alla som har någon liten lust och glädje till det att ta med någonting som du har gjort. Om du har vävt en matta, om du har sytt en hatt, eller virkat någonting, eller skrivit en dikt, gjort en sång, eller vad man sa, så vi gör det för den helgen. Eller ett musikstycke, keramik, allt vad du kan tänka dig. Och en del var lite förlägna, ja, men jag har väl ingenting att komma med och sådär. Men vi liksom pushar på varandra och vi uppmuntrade för den här söndagen eller lördagen, en lördagkväll, och så hade vi det där på söndagen också. Och kan du tänka dig, hela den där församlingshallen på Hönö missionskyrka var alldeles full av alster från händer i församlingen. Och man var helt förvånad, kan du göra sånt, va? Och vad snyggt det där var. Och var och en fick berätta lite grann hur den där dikten kom till, hur det där pianostycket kom till, sången och allt vad det nu var man hade skapat. Thomas Wik kom med någon slags spegel han hade gjort, med hjälp av något han hade hittat på tippen. En gammal dörr, du vet, det var sådana här vackra träd. Jag vet inte vad det heter. Sådana här dörrar som fanns på. Ja, spegeldörrar. Och de hade han verkligen gjort tjusiga. Där ramarna blev så fina. Och ja, Karin Johansson hade ju sina sjöbordar. Vad heter han? Alvhult. Stella, ja. Har gjort så fina nyckelskåp. Inte en skruv. Och det var så vackert så ja, han förstod min beundran. Så en dag kom han till dörren och sa, här ska du få. Och jag har det nyckelskåpet hängande hemma än. Det påminner mig om det här, vet du. Och de där gåvorna som kom till uttryck där, kanske ett 50-tal olika, även barnen var med, va? Och ända upp till de äldre som hade suttit hemma och slöjdat med något. Det gjorde ju att församlingen kände sig, oj vad rika vi är, vad mycket vi kan egentligen, vad mycket som ligger och slumrar som när det ges tillfälle och möjlighet kan liksom komma fram och vi kan få glädjas över varandras gåvor på det sättet. Jag tror till och med Lokalbladet var där och hade en Torslanda tidning och där och hade en artikel om det. Så det uppmärksammades lite grann. Baktanken var ju den här, va? Precis som vi kan ha glädje av de här naturliga gåvorna som vi har. Var och en har någonting som hon eller han är lite bättre på än andra. Eller åtminstone tycker om att hålla på med. Fast man är lite blyg och kanske inte tror att det kan bli till någon glädje för andra. Men det lades liksom en grund där, var min tanke. Att lika väl som vi har de här gåvorna att glädja varandra med i församlingen, lika väl så har Gud tänkt att de andliga nådegåvorna ska vara det. Och lika roligt, om man får säga så, är det när de andliga nådegåvorna fungerar som när de här naturliga gåvorna fungerar. Och vi kan bli förvånade över att det finns sådana gåvor nedlagda i personer som vi inte trodde det var möjligt. Jag blir ständigt överraskad själv. Jag jobbar bland annat nu med det jag har gjort i många, många år, och det gjorde jag på Hönö också, predikantskola. Och jag lockar fram en grupp på kanske en, vi är bara 5-6 stycken nu i år, ett år, varannan onsdag kväll. Så får de öva sig i att predika. Får jag börja med 5 minuter. Och sen så går vi in i enklare texter och får jobba med hur att predika från Filipperbrevet. Får en 5-6 verser var. Och sen får vi gå över, sen går vi över till liknelser, Jesu liknelser. Får de en liknelse var och predika över den. Då går det upp i 12 minuter. Och så kommer vi till berättande predikningar, alltså från apostlagärningarna, sådana här spännande händelser som de får lära sig predika om. Och så går vi till Gamla testamentet och så får de predika om någon gestalt i Gamla testamentet, någon person, någon kung eller någon annan som vi känner till, eller de inte känner till ens kanske, för det kan vara många personer som man liksom inte har studerat, och de får jobba på det här sättet. Och nu håller vi på med Saltaren. Och du vet, jag sitter där och vi sitter och oj, kan hon? Kan han? Och de blir så förvånade. Och vi blir så förvånade över vilka gåvor som Gud i det avseendet alltså har legat slumrande i vår församling. Och jag har alltid tänkt så här, att har du en församling på 100 medlemmar, så har du garanterat minst 10 stycken som är potentiella förkunnare, evangelister, lärare. Och det församlingens ledarskaps främsta uppgift är egentligen att locka fram det här, va, och få det att blomma ut. Så vi har på det här sättet fått fram en stor kader utav som man kallar lekmannapredikanter i församlingen. Som gör att när jag har haft semester och så där, är aldrig något problem att få predikanter. Och det är roligt också för församlingen att höra andra än pastorn. Va? Oj, kan han? Kan hon? Vad roligt. Och de tar till sig detta lättare. För det är på ett nytt sätt. De hör det genom de här ungdomarna. Som det har varit mest ungdomar. Så det gäller likadant med de andliga nådgåvorna. Att församlingens ledarskap, det här är Efeserbrevet 4 och 7. Det har varit ett motto för mig. Gud gav åt församlingen. Somliga till apostlar, profeter, lärare, evangelister, pastorer. Med ett enda stort syfte, inte för att kontrollera och styra församlingen i första hand, utan för att utrusta det heliga för deras tjänst, som är att uppbygga församlingen. Och de här gåvorna som står uppräknade där, liksom tjänstegåvor brukar vi kalla det, eftersom det är tjänster som räknas upp, tjänsten som apostel, profet, lärare. De är segerbyten från Golgata, kan man säga, för att det citeras ifrån psalm 68 där en segerrik här, vad heter det, en som leder en här, återvänder från slagfältet med segerbyte och delar ut åt sin befolkning av segerbytet för att de ska få glädje av segern. Det är den bilden som används. Han gav åt oss gåvor. Han gav församlingen gåvor. Han gav dessa gåvor som ett resultat av sin seger på korset. Så det är en viktig aspekt att tänka på, att de här gåvorna som vi nu ska tala om, de är dyrbara, de har kostat ett högt pris. Och de är Guds dyrbara gåvor till församlingen. Som den heliga ande vill uppväcka och uppliva. Så att det kommer till bruk och blir till glädje. Och det är viktigt att de andliga nådegåvorna kommer till bruk. Ibland kan vi pastorer bli som en propp i flaskhalsen, vet du, så att de här gåvorna inte kommer fram, fast de finns där. Och det finns många som kanske i många år har gått omkring och ingen frågar efter mina gåvor, och det finns de duktiga som kan klara allt. Och en församling kan luta sig på ett så att säga anställt ledarskap. Och det kan gå bra, det kan gå mycket bra, men det förhindrar, tror jag, ibland många viktiga gåvor att komma till sin rätt. Så om vi går till första Korinthierbrevet 12, för att bli uppmuntrade att, och motiverade att söka de här gåvorna för församlingens bästa skull. Och bli uppmuntrade i vår tro att de finns där. Så vet du, Paulus avslutar det här fantastiska 12:e kapitlet där han liknar församlingen med en kropp med olika gåvor. Och så säger han i sista versen där, 31, men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och så gör han en paus, en nödvändig paus, och talar om kärleken. För om inte kärleken finns, då spelar det ingen roll hur stora nådegåvor vi än har i församlingen. Och om profetians, tungotalets, kunskapens, trons gåva, han ger exempel i 13 kapitlet. Va? Så de andliga nådegåvorna kräver kärlekens miljö för att våga utvecklas och våga prövas och våga liksom blomma ut. De kräver en kärlekens miljö. Så därför är det här 13 kapitlet liksom så oerhört viktigt. För i Korint, och det är inte så här att de andliga nådegåvorna ges till andligt mogna människor. Ja, de är mogna, de får dem. Utan det är ju så här att uppenbarligen får man en gåva redan när man kommer till tro. När man blir en lem i Kristi kropp så får man handens utrustning, om man nu är en hand. Men den behöver liksom andens liv och kraft för att fungera. Och i Korint så var det ju faktiskt så att det var en väldigt andligt omogen församling. Det var ju jätteproblem i den församlingen. Så Paulus, han var nästan förtvivlad ibland, och han fick skriva 2 långa brev, om inte 3 tror vi. Det fanns ett förlorat Korinthierbrev till den församlingen som hade mest problem. Men som samtidigt, som man säger, inte stod tillbaka i någon av de andra nådegåvorna. De hade hela köret, men de missbrukade de här gåvorna. Vissa gåvor, åtminstone tungotalets gåva, missbrukar de för att liksom glänsa lite grann, lyssna vad jag kan. Och då säger Paulus, det här duger inte. Och en del profeterade tydligen för att göra sig märkvärdiga också. Och han säger, om jag också profeterade och hade all kunskap som går att få, men inte kärlek, så ingenting. Så det behövs andlig mognad, och det behövs, som vi sa, jag tror förra gången, andens frukter. För det är ju en skillnad på andens frukter och andens gåvor. Det är inte samma sak, det vet ni ju. Andens frukter, de har med vår karaktär att göra. De har med vår andliga mognad att göra. Andens gåvor har inte med den andliga mognaden att göra. De finns där, de kan utvecklas ju mer mogna vi blir. Men de har med vår tjänst att göra. Och ju mer andens frukter mognar, ju bättre kan tjänsten utföras. Så det hänger ihop, men de andliga nådegåvorna är ingen belöning för din andliga utveckling. De är ingen belöning för att man har läst Bibeln mycket eller har utbildat sig teologiskt. Det har ingenting med det att göra. Det vet ni, det förstår ni. Och så i 14 kapitlet, om ni har Bibeln uppe, så står det nu i vers 12. Så är det också med er. Eftersom ni är ivriga. Nu har jag folkbibeln. Jag kommer inte ihåg hur det står i 2000. Eftersom ni är ivriga att få andens gåvor. Sök då att i överflöd få såna som uppbygger församlingen. I överflöd. Det kan aldrig bli för lite av andens gåvor. Utan vi ska ha dem i överflöd. Så att det liksom bara är och den bara finns där och fungerar. Sådana som uppbygger församlingen. Det gjorde inte tungotalet alltid i Korint. För de talade i munnen på varandra. Och de hann inte översätta och uttyda. Och då blev det ju inte till uppbyggelse. Så han fick lägga lite ordningsmall där på församlingen. Högst 3 varje möte. Det är inte alltid vi kommer upp igen, va? Så det är inte så stort problem. Men de var väldigt ivriga på hugget där, vet du. Så nej, det räcker med 3 och då måste det alltid finnas en som har gåvan att uttyda. Men profetera, det kan ni alla få göra. Så, det kan ni alla få göra, men en i taget. Det ska vara ordning och med värdighet, som det står senare i texten här. Och så kommer vi till vers 26. Till vers 26 i 14 kapitlet. Hur skulle det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. Någon har en psalm, sjunger en psalm, en sång eller citerar en sång. Det är väldigt mycket lärdom i goda gamla psalmer. Och det här kanske var också från Saltaren. En annan har ett ord till undervisning. Alltså det kanske var lärarens gåva som kom till uttryck 5 minuter. Ja, Alltså när man tänker på de här gåvorna och tror det, de är så otroligt märkvärdiga. Nej, det kan vara, det här har jag upptäckt när jag läste ordet, vad tror ni om det? Och så delar man med sig och så har den här gruppen fått lite undervisning. En annan har en uppenbarelse. Det är ju inte så vanligt. Men tänk att kunna få komma och säga, jag har haft en dröm. Jag vet inte. Och nu lägger jag in de här försiktighetsaspekterna som är så viktiga för att man ska våga ens yttra vad man har lite på kärnhjärtat. Jag har haft den här upplevelsen. Ni får avgöra om det kan vara från Gud eller om det kan vara något. För det står sen att de andra ska pröva allt. Va? Så man behöver inte vara rädd, utan man får låta det ansvaret vila på församlingen. Men någon har en uppenbarelse. Tänk när Paulus var på Medelhavet där och man led skeppsbrott. Och man hade drivit omkring i många, många dygn utan mat. 2 veckor utan mat och dryck. Och man trodde att vi kommer alla att dö. Och så kommer Paulus upp på däck och har haft en uppenbarelse. En dröm. Man säger, ingen av oss ska dö. Ät och var vid gott mod. Det var ju fantastiskt starkt alltså. Så där kan det bli då. Någon har en uppenbarelse. Någon är tungotal och en annan är en uttydning. Och så står det, låt allt ske till uppbyggelse. Det är inte för att framhäva mig själv på något sätt, utan låt allt bli till uppbyggelse. Och så står det vers 29, 2 eller 3 profeter ska tala och de andra ska pröva det som sägs. Ni kan alla profetera. En i sänder, vers 31, så att ni blir undervisade och blir tröstade. Då ser vi lite grann syftet med profetian. Det är att undervisa och det är att trösta. Och så får de andra, måste inte, jag hade ett problem med en medlem som så fort efter i slutet av gudstjänst, vi brukar ha så i tabernaklet i Göteborg. Okej, är det någon som har ett ord på hjärtat som kanske Gud har sagt under predikan till det som kan förstärka det vi har talat om idag? Välkommen fram. Och då kommer ofta fram några och säger vad de har känt och upplevt kanske under veckan. Men det var en person som studsade fram varenda gång, först på plan liksom. Och jag fick tala med henne och sa, du kan väl lugna ner dig lite grann, för det kan ju finnas andra också. Som har något att säga, och som du lugnar lite grann så hinner de fram. Men det tog hon inte till sig, utan nästa söndag igen, pop, först fram, och det var lite pinsamt, för jag fick liksom nej, inte nu, och jag fick säga det offentligt, så va? Det var väldigt pinsamt. Sätt dig där så ska vi prata vid, och jag gick ner till henne medan andra gick fram och talade, och så du förstår, Vi måste lyssna till de andra också. Ja, men jag har fått det från Herren, det måste fram. Ja, men kanske inte idag, sa jag. Det stämmer inte kanske idag. Jag har fått det från Herren, och då skulle jag säga, ja, men lägg ansvaret på mig. Säg till Herren, pastorn hindrade mig. Så får jag ta liksom bestraffningen för det då. Så inte du behöver känna samvetsförebråelse för att du inte fick säga vad Gud hade sagt till dig. Det tyckte hon inte alls om. Men så där, det måste finnas ordning, va? Men det är bättre kanske att man hamnar i de här risksituationerna än att det är tyst, helt tyst. Ja. Så, vi förstår att det här är viktiga saker. Så en sån här skaparfest, det skulle jag tänka mig att det ska vara väldigt spännande om ni ordnar här inne. Hela församlingen. Hur många medlemmar är ni? 220 konstnärer. Väggarna skulle bli fullproppade. Borden skulle bli överbelastade. Det skulle bli sång. Det skulle bli musik. Det skulle bli så roligt. Jag lovar att jag kommer hit. Bara som ett förslag. När församlingen får se det här och sen kan pastorn säga, precis så här är det med de andliga nådegångarna. I överflöd har vi fått det. Och han vill att det ska synas. Och det var det här, på det här sättet som också Gamla testamentets förebild till de andliga nådegåvorna kom fram. Va? För om du går till Andra Mosebok 31 kan vi ta som exempel. Församlingen är ju Guds boning. I Gamla testamentet så hade man ingen, alltså Israel hade ett tempel, församlingen är ett tempel. Men i Gamla testamentet så fanns det alltså en byggnad, tabernaklet och templet, som var Guds boning. I Nya testamentet är församlingen, människorna, Guds boning. Gud bor i sin församling, han bor inte i Nimbus lokaler. Men när ni samlas här i Jesu namn, då är han mitt ibland oss. Ja. Men så var det inte i Gamla testamentet, utan Gud bodde i en särskild därtill konstruerad byggnad. Och först var det ju tabernaklet. Och det var en mycket vacker byggnad med fyra färger som gick igen i våder så här. Purpurrött, vitt, himmelsblått och rosenrött. De fyra färgerna gick i våder så här, hela taket och sidorna. Och mycket vackert, som kvinnorna hade vävt. Och det fanns en förlåt i konstvävnad in i tabernaklet som skilde det heliga och från det heligaste rummet. Och då, när det här skulle göras, vad behövdes då? Jo, det behövdes konstnärligt utrustade människor. Så Gud kallade liksom de som var övade i konsten att väva, att spinna, att snida i stenar. Vi ser här i kapitel 31. Och särskilt så kallade han ledarna och fyllde dem med Guds ande och vishet och förstånd, med kunskap och med skicklighet i allt slags hantverk. Både att tänka ut, redan på fantasiplanet arbetade den heliga ande, vers 4. Att tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld, silver, koppar. Slipa stenar för infattning och att snida i trä. Ja, kort sagt, att utföra alla slags arbeten. Och det där är spännande om man fortsätter att läsa hur de jobbade alltså. Och hur kvinnorna som hade lärt sig konsten att spinna, så står det, och väva. Så det fordrades, för att tabernaklet skulle byggas och senare också templet, så fordrades det naturliga begåvningar som var skolade. Man hade övat sig. Så det är viktigt, tror jag. Och det är ett sätt att visa Gud respekt för den skapelsegivna som finns hos dig. Att utveckla det. Att inte bara låta det slumra. Det är lika med andliga nådegåvor, va? Att de behöver utvecklas. Men även de konstnärliga talangerna, vad du nu är bra på, så jobba med det. Det är att vara kreativ är ett sätt att säga tack till Gud. Vi är legitimerade som konstnärer därför att vi är skapade till hans avbild. Och till skillnad från djuren, så fort vi skapar någonting så gör vi någonting som förut inte fanns. En fågel bygger sitt bo likadant varje år. Kan inte liksom kreativt tänka ut något annat sätt, utan det är bara instinkten som driver. Men vi har den här möjligheten till att tänka, fantisera. Och redan på det planet står det här att den helige ande är verksam. Som kan tänka ut, och inte bara hur det en gång ska bli när det kanske är färdigt, utan också processen dit. Och så står det till och med, jag har begåvat vissa att också kunna undervisa andra i konsten att göra de här sakerna. Så det var också en pedagogisk gåva inlagd i det här, så man kunde föra det vidare till nästa generation och till andra som inte kunde än. Och det är ju väldigt intressant om du överför det här på de andliga nådegåvorna i församlingen. Att vi kan undervisa varandra i det som vi möjligen har fått, hjälpa andra att komma in i de funktionerna som är lite trevande. Så tror jag att Gud vill visa att både det skapelsegivna och det andliga liksom hör ihop, va? Man kan inte säga det där är bara mänskligt och världsligt, att när du står och målar din tavla. Men det här du gör i församlingen, det är andligt. Det hänger ihop, va? Vi ska inte skämmas för det. Det är det som är vackert. Att de andliga nådegåvorna, de liksom kommer och knyter an till det redan skapelsegivna. De knyter an till den du är. För den Gud som Gud kallade Jeremia när han var ung. Och Jeremia säger, jag är för ung. Säg inte jag är för ung. Jag skapade, jag danade redan i moderlivet och kallade redan innan du var född. Så där börjar Gud liksom att lägga generna från mamma och pappa till rätta. Så att de skulle vara gynnsamma i hans utövning av sin profetiska tjänst. Och lika säger Paulus också i Galaterbrevet, va? Han kallade mig redan i moderlivet. Så det sätt på vilket Gud har skapat oss är en liten fingervisning om vad han vill att vi ska jobba med, vilken begåvning vi har. Och så kommer de andliga nådegåvorna och knyter an till det. Och det betyder inte att den som är duktig att undervisa på högstadiet nödvändigtvis har lärarens gåva i församlingen. Det behöver inte betyda att den som är duktig i affärsliv och i det ekonomiska livet nödvändigtvis har gåvan att vara kassör i församlingen. Det kan vara helt, och det kan vara skönt att det där är en annan gåva som kommer till uttryck, och här är min andliga gåva i församlingen. Kan ha andra liksom områden att spänna över. Så vet vi att det står, ni var i Korinthierbrevet 12, åt var och en har någon särskild gåva blivit given. Och eftersom de här gåvorna är viktiga, så tror jag Gud vill att vi ska vara medvetna om var någonstans jag med mina gåvor bäst kan fungera. Jag tror inte man ska tänka så att man är låst. Det här är min gåva nu och resten av livet. Jag har mött människor som senare i livet har upptäckt, oj, nu har jag fått gått in i en ny gåva. Nu jobbar jag helst med själavård. Det kan vara att man har mognat lite grann, fått erfarenhet av livet och känner, det här är mitt fack. Här vill jag spendera resten av min tid. Och vad bra! Så de här andliga nådegåvorna, de går ju delvis in i varandra. Va? De kan ju inte säga att de är renodlade. Till exempel profetians gåva. Hur skiljer du den från lärarens gåva? Eller från gåvan att förmana? De går in i varandra lite grann så här, överlappar. Så jag tror inte det är Paulus mening att liksom så det här mycket begränsat definiera för oss precis det här är och ingenting annat. Och att gåvorna under livets gång kan växla. Och så den tjänst du idag står i betyder inte att det är precis vad du ska göra resten av livet. Det kan växla. Och det är väl roligt. Det är spännande. Och det växlar utifrån församlingens behov. Ibland kanske församlingen är behov av mer av evangelistgåvor. Ibland av själavårdsgåvor. Och när det står så här, sök de gåvor som är de största, så betyder inte det att vi ska se, ha vi med största apostel, profet eller något fint där uppe. Nej, de som församlingen bäst behöver, det är de största gåvorna. Så sök de största gåvorna, de som församlingen bäst behöver. Och det står inte i personlig pronomen, alltså första person, utan det står i pluralis, ni som församling sök. Det står inte som vi ofta har tagit till oss, jag ska söka de gåvor som är de största, som församlingen bäst behöver. Utan det står, församlingen ska söka, bedja Gud, utrustas med de gåvor som vi bäst behöver. Vem du ger dem till, det är din sak. Men att man som församling är ivrig att få gåvorna. Och då är det lättare det här också, att vi måste som församling söka. Vi vill att det ska fungera bättre. Gud, den heliga, du får ge dem till vem du vill. Så att man inte tror att får man en gåva, då har man liksom checkat av, okej, nu fick jag den, vad bra. Då. Utan det är ganska ointressant vem Gud ger dem till. Och det är ganska spännande också, för det kan vara överraskningar i det. Ni kanske har frågor på vägen. Vi har 10 minuter kvar. Jo, jag tror väl att jag sa en del om vissa specifika gåvor förra gången, så att jag ska, med risk att jag upprepar mig nu, men det får ni stå ut med då kanske. Jag ska ta någon gåva som kanske inte är så där väldigt ögonfallande. Gåvan att vara administratör. Står det i 1 Korinthierbrevet 12. Vers 28. Andra till att få gåvor att bota sjuka, andra till att hjälpa, andra till att styra. Det är det ordet som används, styra. Det är samma ord som används för kapten. Att vara kapten. Att styra ett skepp. Ja, det är precis samma det ordet. Det är inte sånt där som kanske syns i en gudstjänst. Det finns många andliga gåvor som aldrig kan synas i en gudstjänst. Det är nästan bara en eller ett par, tre gåvor kan komma till uttryck. Så därför behövs mindre grupper. Den heliga ande behöver mindre grupper för att olika gåvor ska kunna synas. Som vi läste i kapitel 14. När ni kommer tillsammans ska var och en ha någonting. Det går ju inte i en gudstjänst. 150 människor. Det funkar inte. Man måste bryta ner det i mindre grupper. Annars kan inte den heliga ande utveckla de gåvor som han vill utveckla. Gåvan att vara styresman, alltså administratör. Vad är det för gåva? Uppenbarligen så tänker vi så här att ja, men det är väl profeterna och apostlarna som ska leda, om det nu finns apostlar idag. Jag kanske skulle i så fall kalla dem missionärer, att de är mer jämförbart med de som går och bryter ny mark. Va? Men det verkar som att styresgåvan, ledargåvan, har också en funktion i församlingsstyrelsen. Kanske till och med en församlingsföreståndare som inte predikar. För det finns ju i en församling, i 1 Korinther 5, många äldste. Och det kallas de äldste. Det är ett ord. Det finns flera ord för ledarskapet. Äldste, pastorer, herdar, styresmän eller biskopar. Och då står det, de som har hand om undervisningen, de ska ni ge dubbel ära till. Det vill säga, de kanske ni måste kompensera med lite lön. För de måste ägna tid att förbereda sig. Annars så jobbade man ju vid sidan om sitt ledarskap i församlingen. Men alla står det, visa de äldste, ni får inte binda munnen till på oxen som tröskar. Visa dem all heder ni kan. Särskilt de som har ansvar för undervisningen. Så du ser, det fanns flera äldste i en församling. Vissa hade undervisningsansvar. Andra hade styrelseansvar. Och kanske inte säga, ja, jag kan inte undervisa. Men okej, okay, ska vi ha en församlingscell? Ja, jag tar gärna hand om ansvaret och planerar. Och organiserar. Och det kan vara ett byggnadsprojekt och de älskar att sitta där och titta på ritningar och sånt här. Lite grann av det där, va, tror jag ligger i styresgåvan. Och att få se det som en gåva och inte bara tänka att de håller bara på med siffror och sånt. Det är väl ingenting, det är väl inget andligt i det. Jo, när du gör det i församlingen av kärlek till din herre, då är det ett uttryck för en andlig nådegåva. Att organisera och leda ett arbete, att delegera så att andra kommer igång, va? Jätteviktig gåva i församlingen. Och då kan man, istället för att tycka att det är någonting halvvärldsligt i det, bekräfta de här personerna. Vad roligt att du har den gåvan och ställer den till församlingens förfogande. Vi uppskattar den gåva Gud har gett dig. Vi tackar Gud för dig. Det kanske har med ekonomin att göra, ekonomiska tänkandet att göra. Det måste ju skötas, va? Det måste skötas noggrant. Det har med vårt vittnesbörd som församling att göra. Så när Mose själv iklädde sig det här juridiska ansvaret att ge råd åt människor, så höll han ju på att bränna ut sig själv. Och det behövdes en som kom utifrån och sa, han svärfar, Mose, det här är inte bra. Du kommer att gå i väggen. Så utse åt dig hjälp. Ledare, så utsågs då en stor grupp som kunde ta ansvar. Och Mose börda blev lättad, så att säga. En delegering. En organisation, en planering. Det finns många sådana exempel i Bibeln. Så, den gåvan skulle man kanske vilja lyfta fram lite mer. En gåva också som jag tror är angelägen idag, det är gåvan att skilja mellan andar. Det är för att idag är det väldigt mycket konstiga strömningar på gång. Och vi ser på tv och vi tycker det låter väl inte så galet. Och redan på barnnivå så strömmar det in olika värderingar, tankeströmningar och även sånt som har med trons frågor att göra. Och barn får olika föreställningar. Och det gäller att det finns i församlingen människor som är vakna över såna här saker. Inte på ett negativt, kritiskt sätt som bara säger det där är fel, det där är fel. Utan som har en kärleksfull hållning och för församlingens bästa säger att det här ska vi vara försiktiga med. Det här ska vi tala om för barnen att det nog inte är den rätta vägen. Även om det går emot allt politiskt rätt, så att säga, korrekt tänkande. Speciellt när det har med Jesus tron att göra. Jag bara citera från Johannesbrevet, Johannes 4. Johannes 4. Första Johannes brev kapitel 4, va? Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om de kommer från Gud. Till många falska profeter har gått ut i världen. Och så står det hur vi ska känna igen Guds ande. Det är den som bekänner Jesus vara Kristus, alltså Gud kommer i köttet. Det är den springande frågan, va? Vad säger man om Jesus egentligen? Om inte det stämmer på den punkten, då måste man dra öronen åt sig. Hur mycket bra det än sägs i övrigt, alltså. Det är själva kärnfrågan. Och vi måste vaka över det här. Och en del har tydligen förmågan och känsligheten att det ringer en varningsklocka direkt här inne. Medan vi andra kanske tycker att ja, det var lätt ju rätt så bra. Kanske inte så dömd, man får väl tänka lite annorlunda. Och så finns det de som säger nej, 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 nej. Jag är orolig när jag hör det här. Och det behöver inte vara om just den här frågan. Det kan vara andra frågor. Och det kan vara, förresten tror jag vi alla har lite grann av den känsligheten. Vi hör saker som låter rätt, men det som låter rätt på ett sätt, men vi känner inte igen Jesu röst. Jesus säger, mina får känner min röst. De känner igen mig på rösten. Och ibland kan det säga saker också från predikstolen. Då måste det väl vara rätt. Vad konstigt, jag känner inte någon frid över det som sades. Nej, det är den helige andes varningssignal, va? Som vi alla har lite grann. Var rädd om den. Och tillmät dig själv den kunskapen och förmågan som Gud har gett oss att inte svälja allt. Behöver inte svälja allt. Allt ska prövas. Och vi ska känna igen Jesus på rösten. Och det där är jätteviktigt. Att inte låta sig förledas av ledare och profeter som har stora utfästelser ibland. Men inte gör oss lugna. Inte ger oss mat. Utan skapar oro i hjärtat. Vad är det? Så med den här gåvan så kan man få hjälp att odla sig rätt och orientera sig rätt i det här fallet. Ja, jag hade förstås tänkt att ta några till. Jag hade tänkt ta särskilt gåvan och gåvorna. Det enda gåvan som står i pluralis. Gåvorna att hela och bota sjuka. Alltså det finns flera sådana gåvor. Lite märkligt. Och vi vet inte, jag har läst mycket om det där, men jag har inte fått, man vet inte riktigt varför det står gåvor. Kanske det kan vara så här att en del som evangelisten har gåvan att bota på ett andligt, en andlig nivå, va? Den andliga dimensionen, friden med Gud, försoningen med Kristus, det blir en start på en helande process som är den viktigaste, den andliga hälsan. För det spelar ingen roll om du är fysiskt frisk och själsligt frisk om du saknar den andliga hälsan, gemenskapen med Gud. Så evangelisten på ett sätt går först och skapar genom sin förkunnelse möjligheten att försonas med Gud. Och då mår man grundbra, alltså. Men jag säger inte att man därmed blir frisk själsligt och kroppsligt. Men grunden är lagd genom den försoningen. Och så kommer kanske de andra helbrägdagörelsegåvorna in på det emotionella planet. Så att människor som har själsliga sår, de är hur frälsta som helst och rättfärdiggjorda, Guds barn. Men det har hänt saker i livet som har satt djupa sår i själen. Och det behövs någon med själavårdarens gåva. Så att säga, gåvan att uppmuntra. Och det är en helande gåva. Gåvan att trösta. Gåvan att förstå såna här saker. Gåvan att tala kunskapens ord. Är det här som klämmer? Det här som gör ont? Gåvan att tala visdomens ord in i en sån situation. Ni ser, det går åt många nådegåvor. Att hela människor. Själsligt. Och sen naturligtvis sjukdom som är en jättefråga. Och hade önskat att jag fått med mig en artikel jag skrivit, när helandet uteblir. För det kommer vi alla att få uppleva. Och det har vi upplevt. Vi har bett och bett. Ingenting händer. Det fysiska helandet, det är ju egentligen, är det ju alltid frågan om tillfälliga reparationer. Vi är som bilar, vi är på väg till skrot. Ja, det är vi. Till slut hamnar vi där allihopa. Man kan byta ut lite reservdelar och så, fixa till. Nu går den 1000 mil till, va? Och den måste smörjas, måste bytas oljefilter och luftfilter och sånt för att det ska funka. Vi måste sköta vår kropp. Men till slut hamnar vi alla på skrotupplaget, va? Så är det med våra kroppar. Men Gud har stigit in i församlingen och sagt, ja, men jag är beredd att ibland låta ohälsan vika för att demonstrera min makt och för att mitt namn ska bli ärat. Men det är aldrig någonting vi kan kräva. Det finns ingen magik, det finns ingen liksom automatik i det här. Vi kan bara ödmjukt lägga våra händer på de här sjuka människorna. Och en del känner alltså, det här innan jag inte kommer in på alls, alltså, känner till olika gåvor, en drift, en längtan. Det skulle jag skulle vilja vara med och lägga händer på sjuka och be. Jag skulle vilja gå hembesök och ta hand om de hjälplösa. Jag skulle vilja rycka in där. Den heliga andes liksom första kallelse och maning. Gå på det. Och fråga det andliga ledarskapet, kan jag få vara med när ni ber för sjuka? För där kan alltså den gåvan utvecklas. Och den kanske slumrar sådana gåvor. Kanske fler skulle kunna bli friska i en församling. Men de här gåvorna liksom hinner inte få komma fram. Så får man väl säga som John Gesho sa. Men om inte de blir friska, hur länge håller ni på och ber? Tills de dör. Vi är aldrig upp alltså. Vi får ha hoppet kvar. Även om vi vet att skrotupplaget kommer ju förr eller senare. Men okej, okay. Vi får uppmuntra varandra. Och det är gråt nådegåvor till hela den här processen. Ja, tack och lov och pris. Amen. Tack käre gode Gud. För Öckerö missionsförsamling och Nimbuskyrkan här. Prisat var ditt härliga och heliga namn. Här har många böner stigit upp till dig, Herre. Och du har välsignat och du har glatt människor här och du har gjort dem arbetsvilliga och du har gjort så de vill sjunga och de vill bedja och de vill vara med och de vill hitta de bästa vägarna. Du vet vad många som har ansträngt sig och nu ska du lägga din välsignelse till alla önskningar och längtan som finns och du ska befria gåvor som vi inte trodde fanns. Halleluja. Uppväck dem i den här församlingen. Låt dem synas i gudstjänstliv och låt dem synas hemma i köken och på sjukavdelningarna och uppe på äldrevården, Herre. Överallt i samhället kan de här gåvorna bryta igenom. Jag ber om ett självförtroende hos var och en, att det finns en gåva att förvalta och att blåsa nytt liv i. I Jesu underbara namn, dig till ära. Amen. Amen.